Låt oss be. Jesus, tack för att det är du som verkar. Och jag ber dig också att du ska låta din heliga ande strålkastarljus lysa över ditt ord, över det som ska sägas, över våra hjärtan, in i våra hjärtan. Herre, låt ingen få gå härifrån och känna jag är tom, jag är besviken. Utan kom, Herre, och berör oss varenda en. Jag ber dig så i Jesu namn. Amen. I honom, det är Efesierbrevet 1 från vers 7. Och genom hans blod har vi friköpts. Och vi har fått förlåtelse för våra synder, våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i Jesus Kristus. Allt i himlen. Allt på jorden. I honom har vi fått vår arvslott. Förutbestämda därtill av honom så låta allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kom till tro, fått den utlovade heliga anden som är sigill. Den är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Och så ska jag läsa ytterligare en gammal testament i text. Och vi vet, vi som har läst Bibeln, att Jesus använder sig av det här längre fram i Bibeln när han börjar förkunna. Det är från Jesaja 35. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken ska fröjdas och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig och fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska bli den given, Karmels och Sarons prakt. Ja, det ska få se Herrens härlighet, vår Guds prakt. Stärk maktlösa händer, ge kraft åt vacklande knän. Säg till de modfällda, var frimodiga, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Jag själv kommer han och frälser er. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Då ska den lame hoppa som är gjort och den stumme, hans tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken. Jesaja talar här om Herrens härlighet som uppenbaras i världen. Och han använde bilden av öknen. Det var ju verkligen aktuellt i det område de levde. Och han talar maktlösa händer och vacklande knän som får kraft. Han talar om att blindas ögon, dövas öron ska öppnas. Den lame ska hoppa som är gjort och den stumme han ska sjunga lovsånger. Och det här orden de uppfylldes ju när Jesus trädde fram. Har du läst din bibel, har du lyssnat till ordet så vet du vad Jesus gjorde. Han uppenbarade sin härlighet i det han gjorde. Guds härlighet kom inte som syner, utan som ett mäktigt förvandlande, en kraft mitt i vardagen hos de människor som såg det. Och mitt i denna vardag så mötte människor den härlighet som ger ljus, skimmer och glädje i samma vardag. Härligheten fick alltså en mänsklig gestalt. Det är det vi kallar för inkarnationen. Gud blir människa genom sonen Jesus Kristus. Det är omöjligt för en dödlig människa att se Gud i all hans strålglans. Det som Kerstin läste om här förut. Mose fick inte se Gud fullständigt. Han fick se bara en liten glimt. Därför, som de sa, man kunde inte bli vid liv av all den kraft som hade med Gud att göra om man ska få uppleva allt detta. Så tydligen är det väldigt sparsamt det vi får uppleva när vi får möta Gud. Men Jesus förde Guds kärlek och barmhärtighet, hans kraft och hans under in i människors vanliga liv. Och det är det som är grunden i vår kristna tro. Det här med inkarnationen då. att Gud är Gud, men han blir människa genom sonen Jesus. Och det som händer när Jesus uppenbarar sig med allt han gör, med allt han är, det är att tron på honom faktiskt förvandlar vår vardag till något festligt. Och när Guds härlighet kommer in så blir det inte längre en konstgjord glädje, utan Guds frid som övergår allt förstånd löser upp vår inre oro, ger oss Guds frid i våra hjärtan. En vers från psalm 27. Och nu är det lite fritt översatt här, för jag kopierar från Levande Bibeln, som ju är en parafras. Det enda som jag vill ha från Gud, det som jag längtar efter mer än något annat, är förmånen att få bo i hans tempel, att få känna hans närvaro varje dag av mitt liv och att få glädjas över hans enastående fullkomlighet och ära. Vi talar ofta, använder uttryckssättet hjärta som en bild när vi vill att Gud ska bo i oss. Vi säger att han kommer in i våra hjärtan. Och det som stod där i salmen, det är ju salmistens längtan här. Längtan mer än någonting annat. Att få känna Guds närvaro. Det är så att vi, om vi tänker på vårt naturliga hjärta, det som inte känner av Gud, som har gått miste om den gudomliga härlighet, som behöver vinnas och har varit skild från Gud och från det här, ska vi säga, närvaron. Det mår ju inte bra om inte Gud får komma in i det. Men även om vi är borta från Gud så känner Gud vår hjärta, vår sinnen, hurdana vi är. I Jeremia 17 så står det: dock jag, Herren, utransakar hjärtan. Och Bibeln nämner många slags hjärtan, om vi nu får ta den bilden från Bibeln. Och om man tittar lite i Bibeln, och det har jag gjort också, så står i Bibeln om brustna hjärtan, så sorgsna hjärtan, modfällda, hårdnackade, högmodiga, onda. Jag fick ihop en väldigt, väldigt lång rad här. Ängsliga, kluvna, förslagna, förstockade och så vidare. Väldigt mycket negativt. Dåraktiga, förmörkade, svartsjuka, avundsjuka, obotfärdiga, ondskefulla, svekfulla, giriga och så vidare och så vidare. Och det handlar ju om hjärtan som är antingen fulla av synd eller skadade och i behov av helande. Och hur ska Gud kunna hela sådana hjärtan? Jo, genom att Jesus kommer in och ställer sig mitt i den människan, bildligt hjärtat. Och denna syn på människan, den har att göra med inkarnationen. Jesus i oss, strålande upp genom oss. Vi får då ett inre av det slag som också finns omnämnt i Bibeln, för jag slog upp det också. Ett villigt hjärta, ett fullkomligt hjärta, kärleksfullt, mjukt, obefläckat, uppriktigt, rent, tacksamt, barmhärtigt, ärligt och gott, odelat. Det fanns många positiva saker också, så allt var inte negativt. Och detta är ju, när man fått möta Jesus, så är det en försmak av den gudomliga härlighet som vi en gång ska få när vi kommer hem till Gud. Det vi kallar för, efter uppenbarelsesbokens ord, lammets bröllopsmåltid. När Gud slutgiltigt fullkomligt blir ett med sitt folk, då blir detta en verklighet hundraprocentigt. Men hur ska man kunna få uppleva denna Jesus närvaron i sitt liv? Och det är ju inte så svårt. Därför vi som prövar på det, vi vet att vi ber honom helt enkelt komma in med sin närvaro. Och han visar då genom sin heliga ande hur vårt inre är. Om jag blivit sårad, har minnen som sitter som taggar, kanske kan vara svårt att släppa in Jesus närvaron fullt ut. Och då är det väldigt viktigt att vi tillåter honom att visa det ställe där vi sårade. Eller jag kanske själv har sårat någon annan. Och det handlar om att förlåta andra och att själv ta emot förlåtelse. Och när vi ber att hjärta ska helas från fruktan och bitterhet och alla de här negativa sakerna, så får vi se att även små saker, liksom stora saker, tas hand om av den heliga ande. Men det handlar om att det får komma till ytan och vi får lägga fram det inför Herren. Och det här tycker vi, det här klarar jag inte. Jag klarar inte av att springa från det minnet, det här fruktansvärt jag upplevt. Eller den människan sårade mig och så. Men hur ska jag då kunna uppleva den här gudomliga närvaron i mitt liv? Men det är det det handlar om när vi sjunger ande du sen ger livet till er. Då handlar det om att Gud kan klara det. Så det är visst för dig, även om du bär på sådant. Och det finns ett uttryckssätt för den som lämnar allt vid följa Jesus, att man låter sig korsfästas med Kristus. Och för att vi ska förstå att vi är det, så måste vi också förstå detta, att vi klarar inte av det på egen hand. Och vi ska inte heller försöka klara det. Utan vi kan tacka Gud för att vi kan ingenting. Vår svaghet, våra misslyckanden, våra tankar, våra vanor, våra temperament. Det ska inte få hindra oss i detta. Därför att Gud kan, Herren Jesus kan. Och det finns många trösterika versar i Bibeln som handlar om detta. Och en tycker jag är Hesekiel 39:29, där vår kärleksfulla himmelsk far säger att: och jag ska därefter inte mer dölja mitt ansikte för dem, för jag ska utgjuta min ande. Och då handlar det över Israels hus vid det tillfället. Därför den helige ande gör nämligen faderns närvaro verklig i ditt liv. Det är inte något påhittat, någonting som finns i fantasin. Och som en följd av det här så kan vi uppleva även känsla av närvaro. Och personlig erfarenhet kan jag säga att den helige ande vill vara mycket nära dig. Han vill vara mycket, mycket nära dig. Han är inte långt borta. Viska Jesus eller välkommen helige ande, så kommer han till dig. Du kommer att förändras. Böneliv kommer att förändras. Jag säger helige ande, hjälp mig nu. Jag kan inte be, men det kan du. Hjälp mig. Och han svarar alltid. Så det handlar om att börja idag. Att göra medveten ansträngning att tillbringa en stund inför Herrens ansikte. Även om det tar emot. För Guds ande gör jobbet. När vi inte ser och känner Guds närvaro tror vi att vi är ensamma. Vi fastnar gärna i det. Gud är så långt borta. Men vi har en liten å i det samhälle jag bor i. Men jag skulle vilja tänka mig en strid älv. När jag åker upp i fjällen på sommaren får man se många strid älvar. I somras var vi vid en speciell ställe. Det var en fors som var många kilometer lång. Och det var en enorm kraft i detta. Det var inte som de där jättelika vattenfallen, utan den var så där så att den lagom forsade ner, men ändå en fruktansvärd kraft i detta. Och vi tittade uppåt, jag vet inte om det var en kilometer kanske, Johannes, det kommer jag inte ihåg, och kanske en kilometer neråt när man stod där och tittade. Och när man ser detta och tittar bakåt, så upplever man att det som rinner där, det är det förflutna. Och där borta är framtiden på något sätt. Det rinner iväg långt, långt bort. Men så glömmer man kanske att den rinner just nu också. Det var bara en bild, va? Men så är det med Gud. Man tittar åt höger, man tittar åt vänster, man tittar bakåt, man tittar framåt. Men Gud finns i nuet. Han är här just nu. Och det är likadant med Gud som det var igår. Det är samma kraft. Precis som älven, forsen är samma när den där uppe, när den nere och när den är mitt framför mig. Så är Gud samma. Och den bana, den, precis som älven banar sig väg in i framtid på något sätt, så finns Gud med in i min och din morgondag. Bibelns män och kvinnor, liksom Mose, talade med Gud. De tilltalade honom och de hörde honom tala med ord som de kunde förstå. Och när en troendes inre, vi brukar säga en troendes själ, nyskapas, så är det egentligen en upprepning av något som hänt för länge, länge, länge sedan. När Gud sa sitt varde och allt blev till. Det finns en parallell mellan skapelsen och det här när du tar emot honom i dig själv, när du upplever Guds närvaro i dig. Det är en nyskapelse. Och den beskrivs i Nya testamentet. skapelsen beskrivs i Gamla testamentet. Jag tycker inte man kan beskriva det bättre om man tänker någon som har gått bort från Gud och igen skulle kunna vara en förlorad själ. Man ska kunna uppleva den och beskriva den som öde och tom. Det mörker över djupet, precis som när allt skapades. Men Guds ande svävade över djupen, står det i skapelseberättelsen. Och Guds ande finns hos dig och mig. Han är nära. Och även om du tycker och tror att det är långt borta, så är det så att vi har Guds ord på. Jag tror på Guds ord, jag tror på Bibeln. Att han är nära. Och det finns saker vi kanske inte begriper i detta ord, men Gud vill visa det också. Men vi måste våga att lyssna även om det påverkar mig här inne, så att jag kanske måste förändra något i mig själv. För om vi gör oss till större tänkare än vad Gud är, då funkar det inte. Men om vi tillåter Gud att påverka oss här inne, då fungerar det. På hans ord bryter ljuset fram i skapelseögonblicket. På hans ord bryter ljuset fram i mitt liv, i ditt liv. Och för alla människor som vill ta emot. Och när människan står upp för att dricka av det eviga livets vatten och följa världens ljus, då bryter det fram. Precis som ordning och fruktsamhet i skapelsen var nästa steg, så kommer det annan ordning och andlig fruktbarhet. Ska vi säga jag ska inte säga moralisk ordning, det missuppfattas ofta, men en Guds ordning i våra liv och en fruktbarhet på det andliga området. Kärlek, glädje, frid, tacksamhet. Och det är den erfarenhet vi gör när den här nyskapelsen äger rum. Ibland behöver vi speciellt hjälp i detta av andra. Vi kanske behöver en helande förbön för att kunna uppleva närvaron, uppleva livets källa på nytt. Och det som sker vid helande bön, det kan jämföras med andra saker, till exempel dopet. Man går in i helande bönen som människa, kommer ut ur den som annan. Men här finns ju givetvis vår vilja med i detta också. Det handlar om att säga ja. Vi får ta itu med saker. Jag nämnde förut, det kan finnas sånt som hindrar. Det kan finnas sånt vi inte förlåtit, sånt vi inte bekänt, som vi inte vill lämna. Som själavård har jag upplevt många gånger att inte det stora problemet är att inte människor vill komma till Gud, utan att man på något sätt anser sig ha rätt att behålla det som är felaktigt i sitt liv. Att man vill inte lämna från sig. Och därför kanske man ibland bör påminna om att man kan få denna befrielse. Och då har det hänt faktiskt att en del faktiskt säger, ja men Gud har ju inte helat mig från det. Men jag vågar säga att det beror på att man inte har velat släppa. Man ska inte lägga skulden på Gud liksom, att han inte tar, för han har lovat att göra det. Men vågar man inte släppa det som är fel i ens liv och förändra sitt liv, då är det lite svårare. Men Gud kan hjälpa oss med det. Och den helige ande jobbar med det också, påminner oss. Och i sådana här fall där viljan länge har varit fången och inte bara passiv, utan ja, man tar inte tag i sakting, så kan vi behöva be att man ska befrias och få ny styrka, att under ska ske så att viljan också blir återupprättad. För viljan är något jätteviktigt i våra liv. Och för att Gud ska komma in i våra hjärtan, så måste vår vilja underställas detta. Det är en underbar betydelseförmåga i våra liv, i människans liv överhuvudtaget. Välj jaget, välj Gud. Att aktivt avgöra sig för liv eller död, himmel, eller att inte få komma med i Guds riket. När allt detta händer, när Gud får ha sitt intåg och Guds folk på nytt söker Guds ansiktsnärhet, så förvandlas också ens omgivning, bland annat ens församling, den lokala församling. För att uppleva Guds kraft i sitt liv, så handlar det om att ta emot Guds närvaro. Och när hans närvaro kommer, så bärs det frukt på olika sätt och vis. I vardagsumgänge syns det. Och när det blir på ett bra sätt, ett äkta sätt, så kommer du få uppleva mer och mer av denna Guds närvaro. Aposteln Johannes säger, om vi vandrar ljuset liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Vi har ett reningsverk här, inte så långt härifrån. Och där är det pågående arbete hela tiden. Och på samma sätt är den rening som pågår i oss. Den är inte något som händer bara en enda gång, utan det är något som håller på hela tiden. Ständigt genomflöde, ständig tillförsel, ständigt ny försoning, ständig ny förlåtelse och ständig rening. Det finns en verklighet där det förflutna är överkryssat, eller om vi ska säga överkorsat. Och det är ständigt ny förlåtelse. Guds egenskaper illustrerar här på många sätt. Jag har nämnt förut som bild här i predikan om våra saker som är runt omkring oss. Till och med mitt eget öga, är det så att det blir skräp och damm i det så rinner det ju tårar. Det rensas om det inte är någon skada på det i alla fall. Och det blir rent. Och på samma sätt så kan vi få uppleva i våra liv att det är en process. Jag tänkte på blommor. Jag är väldigt intresserad av blommor och tycker mycket om det går ut. Och man ser många gånger att i det allra smutsigaste miljöer så kanske blommorna ändå står där fina, röda, gula, blåa eller vad de än är. Och det är faktiskt så att den sluter sin knopp på kvällen, blomman. Och nästa morgon när dagen har kommit så är den renad. Och det fungerar väldigt bra i flesta fall. Det finns undantag, det vet jag. Det är alltså inte mängden av vad vi gjort fel eller synda som leder oss fel och bort från Gud. Och det är inte mängden av goda gärningar som hjälper någon att komma till himlen. För frälsningen, det är något som Jesus har ordnat för oss. Det beror på Jesu försoning, det han gjorde för oss. Det är det enda som kan utplåna synden. Och om jag går tillbaka till Jesaja-ordet jag läste i början. Det är det som förvandlar min öken till en fruktbar plats. Jesaja säger att ande från höjden blir utgjuten över oss. Då ska öknen bli ett bördigt fält och det bördiga fältet räknas som vildmark. Och tanken att bo i öken är ju inte så behaglig. Öknen ofruktbar, en plats av ormar, skorpioner, död. Men Herrens ande kan förändra landskapet i vår liv till en trädgård med skönhet, med överflöd. Han får dig att vandra med Gud. Det går inte att vandra med Herren utan den helige ande, att han hjälper till och gör det möjligt. Profeten Hesekiel säger, jag ska låta min ande komma in i era bröst och göra så att ni vandrar efter mina stadgar, håller mina lagar och gör efter dem. Och när vi är fyllda med den helige ande så är vi fyllda med Jesus Kristus. Vi tänker inte längre på Jesus som ens har hjälpt oss att utföra någon sorts åliggande av något slag, någon plikt, något lagis, utan han jobbar genom oss. Och det ska stanna. Låt oss be. Herre, jag ber om din närvaro in i mitt hjärta. In i allas hjärta. På ett nytt sätt. Ett förnyande sätt. Herre, låt det bli ett reningsbad in i våra liv. Där du blir störst. Herre, du ser att det finns väldigt mycket som tar mina tankar. Och jag vet att det är för mina vänner på det viset också. Att vi kommer inte från det. Så mycket som händer runt omkring. Så mycket av annat ute i världen. Av tankar, av sånt som händer. Och vi vet inte riktigt vad vi ska göra av det. Men jag ber dig Herre att du ska komma in och ta hand om det. Och leda våra tankar i riktning mot dig. Riktning mot det som är målet, det som är viktigt. Tack för att du älskar oss underbart. Tack för vad du har gjort för oss. Och jag ber dig för vår församling. Att du ska fortsätta ditt verk. Kom helige ande och ta över. Amen.